Frostenson är obegriplig. Och då tog de oss ungdomar och la på bårar och bar ner oss. Det var ju bara kul. Det var ju bara roligt.
Så kriget... Tiden var inte bara...
Nej, men kriget förstod vi inte riktigt. Det var...
Välkommen till podden Livet och läsningen med Ulla och en gäst. Det är jag, Ulla Solsmo, som intervjuar olika personer om sin läsning. Vart den har fått dem att hamna i livet. Men livet styr en hel del själv också. I dagens avsnitt får ni träffa Arne Larsson, 89-årig man från Stockholm. Arne gillar historieböcker. Och han är en jäkel på att skriva limerickar. Här kommer Arne.
Hej Arne.
Hej Ulla.
Välkommen.
Tack så mycket.
Du, jag tänker att du kanske vill säga några ord om dig. Vem är du?
Ska jag säga det själv?
Ja, det tycker jag.
Jag är en 89-årig man som har bott hela mitt liv i Stockholm.
Ja.
Och nu är jag på besök här i Ärla.
Ja. Och jag tänkte ju prata lite med dig om vad läsningen betyder för dig.
Ja, men du kanske ställer någon specifik fråga.
Ja, men det tänker jag göra.
Ja.
Så jag tänkte väl att jag börjar lite med att höra om du minns hur det var när du lärde dig att läsa. Hur gick det till?
Ja, jag var ingen sån där barn som lärde mig innan jag började skolan. Utan jag lärde mig alfabetet i skolan och sen har det väl knallat på.
Sen har det knallat på och jag har ju sett att du har en hel del på din läslista och i din bokhylla när jag varit på besök.
Ja, det stämmer.
Mm.
Och det har ju varit två sorters litteratur kan man säga.
Ja.
Det ena är inom det området där jag har jobbat som är inom dataområdet.
Mm.
Och det andra är att jag har ett visst historiskt intresse. Då läser jag den typen av böcker.
Mm. Är det nöjesläsning och jobbläsning?
Ja, det första är ju jobbläsning. Uteslutande jobbläsning kan man säga. Det. Och den litteraturen har då till stor del varit på engelska. För att det är ju därifrån det har kommit kan man säga med datorer och
just det.
Alla program och så.
Ja.
Men den andra läsningen, den handlade ett tag väldigt mycket om andra världskriget. För det var ju den period när jag var mellan 10 och 15 år då som det pågick.
Mm.
Och det var intressant att i vuxen ålder läsa om vad som hade hänt och vilka som var agerande och sådär.
Mm. Är det ett återkommande tema för dig?
Ja, det är det faktiskt. Jag hittade en bok nyligen som handlade om det och sen kommer jag att läsa i höst.
Ja, vill du säga vad den heter?
Ja, kan jag göra. Den heter Dresden. Det var ju den stad som engelsmännen bombade i slutet på kriget, bara någon månad innan kriget slutade. Och det var egentligen onödigt. Det var inte alls nödvändigt för att avsluta kriget som de bombade där. Utan det var en sorts hämndaktion får man nästan säga. Mm. Men det vet jag inte riktigt. Kanske boken avslöjar vad de verkliga skälen var.
Mm. Läser du av nyfikenhet? Eller för att jag tänker det där är ju både fakta och sånt som du... inte direkt har varit med om, men att det betydde väldigt mycket när du var liten, tänker jag.
Ja, men det var ju... Det förekom ju under den här perioden när jag var... Vad var jag nu då?
Mm.
Jag var ju bara 8 år när kriget började.
Ja.
Och sen pågick det då fram till... Det var 5 år då. Och så var jag 13-14 år då.
Mm.
Och de vuxna, de pratade ju om kriget.
Mm.
Det var ju så. Det var en orolig tid. Och den präglades då av ransoneringskort och annat. Alltså man var ju involverad hela tiden.
Ja.
Och sen förekom det annat då som var beredskapsövningar kallades det. Mm. Men det var ju bara roligt för oss unga för att man skulle öva att inte evakuera folk, men rädda folk som hade blivit skadade. Så här.
Mm.
Och då tog de oss ungdomar och la på bårar och bar ner oss. Det var ju bara kul. De. Det var ju bara roligt.
Så kriget... Tiden var inte bara...
Nej, men kriget förstod vi inte riktigt. Det var, det förekom och det var besvärligt då, i första hand för min mor som skulle försörja oss. Och,
mm.
Men vi märkte ju inget av det i övrigt. Vi kunde spela fotboll på sommaren och ishockey på vintern och det var inte mer med det.
Nej, det låter ju bra att det kunde vara på det sättet. Men det har ändå följt med dig som läser om det.
Ja.
Och vad gör du med det när du läser om det?
Ja, det var på 90-talet så hände det att då var det 50 år efter krigets avslutande, alltså 95.
Ja.
Och då öppnades alla arkiv, krigsarkiv. Och då kastades ju då journalister och historiker in i de där arkiven och det producerades väldigt mycket böcker.
Mm.
Och så hade jag en kompis då som vi hade gått i skolan ihop och han var lika intresserad som jag. Så vi läste alla de där böckerna och diskuterade.
Mm.
Det var så det var.
Så då är det lite social läsning också att man diskuterar.
Ja, men det gjorde vi efter varje bok och kommenterade och sådär.
Ja.
Så var det.
Ja, vad tänker du om det? Att, när du var liten så blev ni burna och det var mycket som var roligt. Kring just kriget, tänker jag. Och sen så nu när ni läste om det. Eller när var det, sa du?
95 började 95. Där. Eller ja, böckerna kom ut och slutet på 90-talet.
Men under den tiden från du var liten och lekte till alla böcker släpptes.
Ja.
Hade du lagt det bakom dig då? Eller?
Ja, det var ju, jag var ju dedikerad åt det här arbetet jag hade med datorer så att det, då var det bara den litteraturen.
Och den litteraturen, hur var det bara faktaböcker?
Det är bara fakta. En stor del var ju det som kallas manualer, alltså instruktionsböcker.
Ja.
Och sen var det då en del teoretiska böcker som gjorde att man kunde använda datorerna på ett visst sätt, men
Ja,
så var det.
Men jag tänker nu, du har ju en aktningshög ålder, kan man ju säga.
Ja.
Och det är ett tag sedan du arbetade.
Ja.
Läser du fortfarande sån litteratur eller släppte du det så fort du...
Ja, tyvärr har jag gjort det så att allt det här med... Det sista jag gjorde på jobbet kan man säga, det var att testa internet. Men det var alldeles i början på 90-talet och då var internet bara... Lite grann.
Mm.
Internet exploderade kan man säga 95.
Mm.
Och då... Ja, jag har inte följt med riktigt utan... När jag vägrade att skaffa persondator och sådär. Men sen var det mina barnbarn som tjatade på mig. Så till sist köpte jag en persondator. Men det är hela tiden ett barnbarn som har använt... Och lärt mig lite grann och sen har jag släppt allt i hur man ska underhålla det här. Och när mobilerna kom då blev jag ännu mer lat så att där kan jag ingenting.
Men du har en mobiltelefon.
Ja, det har jag, men kunskapen är minimal.
Men jag tycker det verkar som att du kan en hel del. Ja, men om vi pratar läsning, nu var det ju, det var ju fack att kunna väldigt mycket kring internet och allt det här. Det finns ju hur mycket som helst man kan lära sig.
Ja.
Men om man då får fråga när det handlar om läsning, läser du på datorn eller i mobilen?
Nej, det är dåligt.
Ja.
Det är jag inte intresserad av.
Nej.
Jag tycker närmast att de här hemsidorna, om vi tar tidningarnas hemsidor, så här, de är bara röriga, det är svårt att läsa. En dagstidning eller en veckotidning, de är enklare att hantera för mig. Men där är det då generationsförändringar då. Jag menar, ungdomarna, de läser ju inte dagstidningar medan jag gör det.
Mm. Ja, det har nog hänt någonting där.
Ja.
Men jag tror det är många unga också som fortfarande gillar att läsa på vanliga tidningar.
Jo, det är väl möjligt. Men för mig är det svårt. Det, man får ju en rubrik och sen måste man då klicka vidare och läsa resten och sådär. Och så ska man tillbaka och sådär. Det är bökigt att läsa.
Man kan hamna lite här och där.
Ja.
Finns det någon speciell plats för dig?
Någon speciell, vadå?
Någon plats där du läser? Har du någon favoritplats när du läser?
Ja, jag sitter i mitt hem, jag sitter väldigt bekvämt och då läser jag.
Mm. Är det en speciell fåtölj?
Ja, eller? Kan man säga.
Ja. Har du något, du har pratat lite om dina läsminnen med din kompis där också, ja. Bland annat. Men har du något annat läsminne av någon speciell roman eller bok?
Ja, jag läser ju även lite annan litteratur. Det finns, ja men lite romaner, och det heter ju skönlitteratur.
Mm.
Och jag vet inte om deckare räknas till skönlitteratur, men...
Det gör det nog idag.
Ja, men då börjar ju den läsningen... vi kan säga så här, det fanns ju en del böcker som fanns i ungdomen då. Det var ju då, handlade också om kriget.
Mm.
Och det var en engelsk författare, han hade varit flygare, han skrev Biggles i luften det. Och Biggles gör allt möjligt.
Mm.
Och det har kommit underfund med, jag läste ju dem och trodde jag det var kriget. Men sen har kommit underfund med på äldre dagar att det handlade om första världskriget.
Aha,
ja. Ja, och det förstod jag inte då.
Nej.
Men de har jag läst om på gamla dagar.
Ja.
Och ja, de är som de är.
Ja, men hur var det?
Vad sa du?
Ja, hur var det att läsa om dem?
Ja, de var lite töntiga kan man säga. Men alltså, sen fanns det ju en annan sorts litteratur och det var ju då indianböcker.
Ja.
Och det förekom väl några stycken också.
Mm.
Men sen, ja, jag vet inte, sen... Ja, det var väl det. Och sen kom då... Lite senare, jag kommer inte ihåg när det började, men det fanns en svensk deckarförfattare som hette Stig Trenter.
Mm.
Och han skrev deckare i företrädesvis Stockholmsmiljö, så de var ju extra roliga att läsa för oss stockholmare. Då.
Mm.
Och de har också läst om på gamla dagar en och annan, men de är ju också lite töntigt utformade då när man jämför med modern litteratur, tycker jag.
Ja, ja. Säger det någonting om dig också? Om man läser om dem så tänker jag att man möter sig själv på nytt. Eller
det är texterna som är... Och handlingen, det sker ju på så annat sätt. Alltså det verkar, kunde man göra så där? Det är väl närmast så man reagerar.
Ja, jag tänker också att man kan tänka att oj, det där tyckte jag ju var så himla bra tidigare. Och så nu när jag läser, kunde jag tycka det då?
Ja.
Man utvecklas själv också.
Ja, nu har det ju närmast blivit att det är kul att läsa om gamla Stockholm.
Ja.
Men, de är inte lika, intrigen är inte lika konstig eller vad jag ska säga, invecklad som den kan vara i moderna böcker, utan den är enklare.
Ja.
Ja.
Ja, jag var ju med dig på Kungsholmen. Ja. Inte så länge sedan.
Ja.
Och där är ju du uppväxt.
Ja.
Och det fanns ju många gatunamn där på kända författare.
Ja, det stämmer.
Och som hade litteraturanknytning och så.
Ja, ja. Jo, men då är det så i Stockholm. Man har bestämt sig då för att ha gatunamn i olika stadsdelar tillhörande vissa kategorier.
Mm.
Så att det är på Kungsholmen då, där jag växte upp, där är det författarnamn i väldigt hög grad.
Mm.
Men sen ligger ju då Strindbergsgatan, den ligger väl på Östermalm någonstans. Och det finns ju andra gator, Brahegatan och sånt där, i andra stadsdelar också.
Mm.
Sen finns det väl, men jag är uppväxt då på såna där gator som Nordenflyktsvägen, Geijersvägen, Stjärnhjälmsvägen.
Mm.
Och... Orvar Rådhs väg, Onkel Adams väg. Så att det är många författarnamn som jag har känt igen. Så är det.
Går du sådana litterära vandringar och tittar dig kring när du har läst en
del?
För jag vet att du läser Stockholms återupp.
Nej, det gör jag nog inte. Det får jag inte säga. Ja, men,
du går i huvudet kanske.
Ja, det, jo, så är det. Så är det, ja.
Ja. Hur hittar du det som du vill läsa? Nu hoppar jag tillbaka lite. Tar du gärna emot lästips eller vet du, är det när du läser tidningen?
Nej, det är, jag läser ju recensioner i dagstidningen.
Ja.
Det gör jag nu.
Ja.
Och då finns det olika böcker som jag helt enkelt noterar. Den här ska jag läsa och så jag skriver upp dem och sådär. Så att det är så det går till.
Mm.
Men sen har jag ju då... Ja, jag håller på med släktforskning då ett tag.
Ja, just.
Och det har ju då föranlett en del läsning inom det området. Men inte så djupt så där, det kan jag inte säga. Men det tar sin tid det där, så att då ligger ju läsningen nere kan man säga.
Men det är väl en sorts läsning att läsa om de här personerna?
Ja, det kan man ju säga. Ja, ja.
Allt är läsning.
Ja, det har du rätt i. Ja.
Ja, för där har du ju kommit ganska långt med din släktforskning.
Ja, jag tycker inte det själv, men jag har ju haft stor hjälp då utav det som tidigare är utfört.
Mm.
Men min egen insats är ganska minimal tycker jag själv.
Du har stora krav.
Ja, kan man säga.
Det ska man väl ha.
Ja.
Men det finns väl kvar att fortsätta.
Ja, jag hoppas att jag kan återuppta det där ordentligt. Det. Mm.
Men det finns ju en del läsning. Det låter ju som att du har många bra läsupplevelser eftersom du fortsätter att vara en läsande människa.
Ja.
Men finns det någon läsning som du skulle ha velat vara utan?
Nej, det kan jag nog inte säga.
Man ångrar aldrig en läsning, eller?
Nej, det gör inte jag. Nej, nej. Ja, men det finns ju, ja, men det är så här, det finns ju deckare och deckare.
Mm.
Och jag vet inte hur det går till när de antas att de får ge ut en bok och så där, men en gång så gick jag på biblioteket och då hade jag inget eget förslag, utan då tänkte jag ta första boken på A som står i bokhyllan.
Ja.
Och när jag kom hem och skulle läsa den då var det ingen bra deckare, utan den författaren hade väl dålig fantasi och försökte fånga läsaren genom att skriva lite porrinlägg.
Jaha.
Och då fick den boken, då slutade jag läsa den boken.
Ja.
Så är det. Så att det är väl en dålig läsupplevelse.
Ja, det var en lite dålig läsupplevelse.
Ja.
Men du är inte en sån som en del personer, börjar de läsa den så måste de läsa färdigt den.
Nej.
Men det finns ju så många böcker man kan läsa.
Ja.
Så det är dumt att läsa något som man inte...
Nej, det gör jag inte. Ja, dessutom har jag dålig förmåga att läsa poesi. Mm-hmm. Det har jag försökt flera gånger, men det funkar inte.
Nej.
Frostenson är obegriplig.
Ja, det kan hon vara. Men det finns andra poeter kanske.
Ja, men då är det de här som fortfarande rimmar.
Mm, du vill ha rim.
Ja, det är lättare. Och då är det ju på det sättet att om vi tar en sån som Fröding.
Mm.
Han skriver ju rimmad vers.
Mm.
Och det är nästan så att man behöver inte tonsätta det, men en del har ju gjort det. Men det är väldigt enkelt att tonsätta för att det funkar redan från början.
Ja.
Om man läser Det var dans bort i vägen. Det är ju bara Det var dans bort i vägen. Det är det man känner att det var dans.
Ja.
Så att det... Ja. Nej, men Ferlin är en annan då som är bra på det.
Mm. Men du gillar dem också?
Ja, oja.
Mm. Och sen så vet jag ju att du faktiskt själv har blivit en hejare på att skriva limerika.
Ja, men det var lite roligt ett tag. Så att det går bra ibland.
Ja.
Men det är inte helt lätt.
Nej, det förstår jag.
Det är svårt att rimma på vissa ord.
Mm. Men det betyder kanske att man har läst en del för att kunna göra själv också.
Ja, det är möjligt. Det kan inte svara på. Ja.
Eller finns det bara i huvudet?
Nej, men alla människor rimmar åtminstone till jul. Så att jag har väl bara utökat det där lite grann.
Ja.
Så är det.
Ja, jag tyckte du var bra på det. Det är ingen som du kommer ihåg så här.
Nej. Det är dagsverser.
Ja, det är dagsverser. Ja.
Ja, men där hade vi en man som var mästare. Han hette... Oj, vad heter han då? Alf Henriksson.
Ja, just det.
Han skrev i Dagens Nyheter i många år.
Mm.
Han skrev dagsvers.
Ja.
Men mycket, mycket fyndigt alltså.
Mm.
Sen fanns det en mästare. Det finns ju många såna här ordkonstnärer. Povel Ramel var en.
Mm.
Ove Törnqvist var en annan.
Mm.
Och Robban Broberg kan man säga också. Var rolig på det sättet.
Mm.
Och ja, det kan också vara kul sånt.
Mm.
Och då fanns det en som jobbade på 40-talet. Han hette Cello.
Mm.
Olle Karle hette han egentligen.
Ja.
Och han hade mycket fyndiga ordvrängningar kan man säga.
Mm.
En av de bästa jag kommer ihåg, den är han skulle ha kräftskiva.
Ja.
Och fick tag i så små kräftor.
Mm.
Och då skrev han så här: det vore bra om man ordnade en kraftmätning i kräftmatning. Det tycker jag är toppen.
Ja. Ja, en del kan ju det där.
Ja.
Och du är en sån.
Nej, inte riktigt.
Så men... jag tror att jag får ge dig lite hemläxa och träna in en av dina egna limrikar.
Jaha.
Så vi får höra en sån också.
Ja.
Ja. Men du, var jätteroligt att prata med dig här. Är det något mer som du tänker på som du skulle vilja dela med dig av här? Som jag inte har frågat dig om?
Ja. Ja, det är bara det att jag föredrar att läsa framför att titta på tv.
Ja.
Och ja, det...
Hur kommer det sig, tror du?
När tv är så dåligt.
Och böcker är så bra.
Ja. Nej, men man har en tendens på tv att det har blivit så här. Programmen ska inledas med en resumé helt enkelt. Och som en resumé brukar komma i slutet.
Mm.
Men en resumé börjar då med det här kommer att hända och det och det och det. De är så måna om att göra folk intresserade av sitt program. Så man ska sitta och titta på det i 2 minuter innan det börjar. Sen så när de har intervjuer till exempel.
Mm.
Då intervjuar de 5 personer. Och sen så klipper de ihop, för de har en egen agenda vad det är, hur de vill beskriva det där. De går ifrån den kronologiska ordningen utan hittar på någon annan sätt att beskriva den här personen eller händelserna, vad det nu är. Och det är störande. Alltså det blir så, det hänger inte ihop för mig.
Nej, då tappar du sugen helt enkelt.
Ja, jag är...
Och då reser du dig och tar något ur hyllan istället.
Nej, jag numera tittar jag inte på program.
Nej. Men vad är det som gör det med dig när du läser?
Förlåt?
Vad gör det med dig när du läser? Jag tänker att det kanske är så... Nu lägger jag orden i munnen. Men när man läser så skapar man ju bilderna själv. Och
ja, men det är väl en fördel. Ja, det tycker jag.
Och att det händer någonting.
Ja.
Genom att man gör i sin egen takt på något sätt.
Ja.
Och få vara där tillsammans med författaren.
Ja, just det. Det...
Eller glömmer man bort att författaren finns kanske. Det beror på vad
ibland, det är. Ibland är det det. Ibland blir det ju en historia.
Mm.
Ja, du frågar om jag hade... Du sa förut något om bra böcker sådär.
Mm.
Då finns det ju 2 romanserier i Sverige då, som är... bättre än allt annat. Och det är ju Per Anders Fogelström och det är Vilhelm Moberg.
Aha. Så det, jag hade ju tänkt att avsluta med att fråga om du ville ge något lästips.
Ja, de är...
Det var nästan så det var. Du bara gav dem här.
Ja, de är oslagbara.
Ja. Är det speciella utav dem? Stockholms...
Ja, alltså Fogelströms Stockholms serie då som börjar 1866 tror jag.
Mm.
Den skildrar ju Stockholms utveckling ända till 1950-talet.
Mm.
Och då känner jag mig plötsligt igen med hur man då byggde Vällingby och sådär. Jag ser ju varenda grej framför mig som han skriver där.
Ja.
Så att, för det var jag med om själv.
Ja.
Jag byggde inte men jag vistades där.
Ja.
Och Vilhelm Mobergs serie, den, det där är ju inte samma sak. Där kan man inte känna igen sig mer än de där få åren i Sverige då, att det var fattigt och där. Mm. Den började ungefär vid samma tid, alltså med, att det var dåliga tider och det växte ingenting och så där. Så att, men den är ju fantastisk på sitt sätt.
Mm.
Så är det.
Mm.
Så om någon ska ha en rekommendation vad de ska läsa, då ska de läsa det.
Mm. Tack Arne.
Tack
så mycket för att du ville komma.
Ja.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Men du måste stanna kvar en liten stund till. För Arne har nämligen gjort hemläxan jag skickade med honom. Vi kommer att få höra en limerick.
En gammal gubbe i Säter. Han odlar så fina poteter. Men tiden den hasta. Nu käkar man pasta. Poteter är ingen som äter.
Du själv kanske också har en limerick du vill skicka in. Så kan den komma med här. Gör gärna det. Nästa avsnitt, då kommer konstnären Kelvin Sommer. Han har också mycket att berätta om läsning och om livet.